Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här onsdag morgonen så vill jag fortsätta lite grann över det jag talade sist. Jag började med att titta lite på förkunnelsen av Jesus i Lukas evangelium. Och vi konstaterade där och då att det är mycket som Jesus vänder upp och ner på och han talar om vem som är salig och vem som han ropar ve över. Och det är mycket som är precis tvärtom mot vad en människa tänker. Och vi kunde också konstatera att de fiender Jesus verkar ha flest utav, det är de religiösa. De som redan tycker sig veta allt om det andliga och som inte är beredda att ändra på någonting. Men Jesus kommer här med en förkunnelse som skär rakt igenom alla mänskliga förutfattade meningar och tankar. Och han kommer med ett rakt budskap som riktar sig till människan för att han vill förkunna frälsning. Han vill förkunna Guds rike, som det står. Jag tänkte att vi ska repetera lite grann av det vi talade om förra onsdagen. Och där ska vi gå tillbaks till Lukas kapitel 6. För det tål att läsas en gång till. Det är några versar där i det kapitlet ifrån 27 versen. Där har han då talat om saligprisningar och verop över människor. Och så säger han i 27 versen: men till er som hör mig säger jag, älska era ovänner, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er och bedjen för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så håll också fram den andra åt honom. Och om någon tar manteln ifrån dig, så förvägra honom inte heller livklädnaden. Giv åt var och en som beder dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni också göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni få därför? Också syndare älskar ju dem av vilka de blir älskade. Och om ni gör gott mot dem som gör er gott, vad tack kan ni få därför? Också syndare gör ju detsamma. Och om ni lånar åt dem av vilka ni kan hoppas att själv få något, vad tack kan ni få därför? Också syndare lånar ju åt syndare för att få lika igen. Nej, älska era ovänner och gör gott och ge lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall er lön bliva stor och då ska ni vara den högstes barn, ty han är mild mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Dömen icke så ska ni inte bli dömda. Fördöm inte så ska ni inte bli fördömda. Förlåt och er ska bli förlåtet. Given och eder ska bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet. Ty med det mått som ni mäter med ska också mätas åt er igen. De här orden tycker jag är så betecknande för vad Jesus vill ha sagt. Han talar och han visar på att det materiella, det som vi tycker oss behöva få vinning utav och få någonting utav, det betyder så lite i förhållande till det som vi nu har fått, nämligen Guds rike eller himmelriket. Då betyder inte allt det materiella någonting. Så ge åt dem som begär någonting av er. Och lånar de något så, ja, begär inte att få tillbaka det. Och ta någon ifrån dig manteln, ja men ge han livklädarna också. Det spelar väl ingen roll. Och som sagt, så ska inte vi vara begränsade så som världens barn är begränsade, därför att i baktanke har de alltid ett slags egoism att man vill ha tillbaka själv. Men här är det inte så. För den som är frälst, och det går ut på är ju vad som står i 35:e versen. Då ska er lön bli stor och då ska ni vara den högstes barn. För han är mild mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Vi ska vara lik honom. Som ger också åt dem som är hans ovänner. Som ger åt dem som är otacksamma. Han ger åt dem också. Han ger så mycket. Men de är otacksamma. Men han räknar inte med det. Utan han vill ösa över dem godhet och nåd. Därför att de till äventyrs kanske kan vända sig till honom. Och göra bättring. Och bli frälsta. Det är ju det går ut på. Hela vårt liv och vår vandring här är ju att vi ska kunna dra människor till honom. Och då ska vi vara lik honom. Det står i 43 versen. För inget gott träd finns som bär dålig frukt. Och lika lite finns det något dåligt träd som bär god frukt. Vart och ett träd känns ju igen på sin frukt. Och i 45 versen. En god människa bär ur sitt hjärta. Deras goda förråd fram vad gott är. Och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är. Till vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. Och vi ska väl vara fyllda i hjärtat utav Guds godhet. Med allt ifrån honom. Och då ska vi utstråla det. Och det är det som är det hela. Att vi på det viset kan lysa som himlaljus i världen. Vi kan lysa inte med vårt eget sken utan därför att vi själv har fått nåd och godhet så ska vi utstråla det för människorna. Sen kan man fortsätta läsa i Lukas i alla kapitel här vad Jesus gör för någonting. Han går omkring, han botar sjuka och allting. Och då ser jag detta att det handlar så mycket om att förkunna Guds rike. Det står så här, när han talar om Johannes så frågar han varför gick ni ut för att se Johannes? Var det för att se en profet eller så vidare? Var det för att se en människa i klädd i fina kläder och så vidare? Och så står det i 28 versen. Jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor har ingen varit större än Johannes, men den som är minst i Guds rike är likväl större än han. Här kommer han med en helt ny dimension, detta med Guds rike. Men det står så här, att folket gav, som hörde honom, de gav Gud rätt. Och jämväl publikanerna, och de lät döpa sig med Johannes dop. Det gjorde de ju medan Johannes verkade. Men så står det att men fariseerna och de lagkloka föraktade Guds rådslut i fråga om dem själva och lät icke döpa sig av honom. Tänk att redan för Johannes så var det motstånd därför att man ville inte gå med på att det kunde hända någonting nytt. Vi ser att fariseerna och de lagkloka, de var mest motståndare redan för Johannes. Sen ser vi att i 36 versen där i 7 kapitlet så ser vi att en farisé inbjöd honom, alltså Jesus, till en måltid hos sig. Och han gick in i fariséens hus och la sig till bords. Den här farisén, han var ju också religiös, men han tänkte att han skulle ändå sko sig lite på det här med att Jesus började bli så känd och berömd så han ville bjuda in honom till sig. Men då fanns där i stan en synderska. Och när denna fick veta att han låg till bords i fariséens hus så gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse och stannade bakom honom vid hans fötter, gråtande, och begynte väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelsen. Men när farisén som hade inbjudit honom såg detta sa han vid sig själv och tänkte farisén, ah, han vet ingenting, vore denne en profet, tänkte han, så skulle han känna till vilken och hurdan denna kvinna är som rör vid honom. Han skulle då veta att hon är en synderska. Farisén tyckte att Jesus betedde sig felaktigt. Inte skulle han låta en synderska komma så nära. Han skulle väl hålla sig för fin och för god för detta. Men då visar Jesus på vad det handlar om. Att för henne så var det frågan om att få så mycket mycket förlåtet. Det var frågan om att hon kände behov av Jesu nåd. Det gjorde inte farisén. Han kunde heller inte visa kärlek till Jesus. Men det kunde hon. Därför att hon förstod att från Jesus kan jag få nåd för allt det onda jag har gjort. Hon skämde säkert väldigt mycket över sitt liv. Och hon grät och ville hylla Jesus med denna alabasterflaska med smörjelse. Och så står det ju där hur han undervisar den här farisén om att det är hon som har fått så mycket förlåtet. Det står så här i 47 versen. För den skull säger jag dig, hennes många synder är henne förlåtna. Hon har ju också visat mycket kärlek. Men den som får lite förlåtet, han älskar också lite. Sen sa han till henne, dina synder är dig förlåtna. Då började de som var bordsgäster jämte honom och säga vid sig själv, vem är denne som till och med förlåter synder? Men han sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Tänk att han kunde ge frälsning åt en synderska. Det var lättare att få henne att förstå och inse sin synd, sitt behov av frälsning, än de som ansåg sig själva vara rena och rättfärdiga. Så är det när man möter Jesus. Ordet som sås, i 8 kapitlet så får vi ju de här olika, den här liknelsen om ordet som sås på olika jordmån. Och vi behöver inte läsa allt det, men vi kan läsa uttydningen av den här liknelsen. För det står så här att hans lärjungar frågade honom vad den här liknelsen betydde. Det står alltså i Lukas 8:9. Och då säger han så här, eder är givet att lära känna Guds rikes hemligheter. Men åt de andra meddelas de i liknelsen för att de med seende ögon inte ska se och med hörande öron inte förstå. Så är nu detta liknelsens mening, att säden är Guds ord och att den såddes vid vägen. Det är sagt om dem som har hört ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska komma till tro och bli frälsta. Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om dem som när de får höra ordet tar emot det med glädje, men inte har någon rot. De tror allenas till en tid och i frestelsens stund så avfaller de. Och att den föll bland törnerna, det är sagt om dem som när de har hört ordet går bort och låter sig förkvävas av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad. Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem som när de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan och bär frukt i ståndaktighet. Och jag tycker att när man läser den här liknelsen så kan man känna igen detta i församlingarna, i Guds verk överallt. Att det finns de som har så hårda hjärtan, det finns, ja, ordet hamnar i deras hjärtan också, men det är så hårt så att djävulen har inga problem att komma och plocka bort det igen. Och ja, ta vara på det så att inte det blir någon frälsning för de här människorna. Så är det ju, det märker vi ju, att det finns människor som är hårda i sina hjärtan. Och så finns det andra som är hårda en bit ner i sitt väsen. Man tar först emot ordet, men så fort det är någon frestelse eller någonting, ja, men då vissnar det bort på en gång. Det liksom blir ingen särskilt något hållbart i deras liv. Och det värsta är med törnerna. Det tycker jag finns så mycket i kristenheten. Detta med rikedomens omsorger, njutandet av livets goda. Och så för de inte fram något till mognad. Ordet förkvävs. Oj, vad det är vanligt idag. Att ordet förkvävs. Det är så mycket som pockar på att vi måste hålla på med här i tiden och världen. Omsorgerna om allt det materiella, särskilt i våra rika länder där vi bor, där det finns så mycket och man kan så lätt bli upptagen med allt det här som har med det jordiska att göra. Det finns så mycket man måste ta hand om. Det blir helt enkelt inte tid över att låta ordet bära frukt i hjärtarna. Vad viktigt det är att vi låter ordet sjunka ner. För det står så här att det handlar om rättsinniga och goda hjärtan. Och att vi måste bära frukt i ståndaktighet. Vi måste ha ståndaktiga emot allt det som vad ska man säga, försöker skjuta undan allt detta som har med Guds rike att göra. Nej, vi måste ståndaktigt. Vi måste stå emot alla sådana frestelser som gör att det inte blir någon tid för Guds rike. Vi måste helt enkelt prioritera i våra liv. Vad är det som är viktigast? Och vi läste ju detta med att man ska ge, att man ska inte ha sån omsorg om och vara så rädd om det materiella här i tiden. Varför då? Jo, för det är inte viktigt. Vi har inga problem med att överleva i vårt land. Vi har inte något så svårt att få pengarna att räcka. Eller om man lever en enkel livsstil så är det inte så viktigt med det materiella. Och detta vill Jesus lära oss genom sin undervisning. För att här handlar det ju om hur vi hör och tar emot Guds ord. Och det kan, vi måste ju faktiskt ta vara på Guds ord. Undervisar han om att här är det Guds rike som gäller. Här är det inte den här tiden och den här världen som är det viktiga, som är i fokus. Ja, men då måste vi ju leva ett sånt liv så det stämmer överens med den undervisning som Jesus ger oss. Vi kan leva ett enkelt liv. Vi behöver inte ha så mycket materiellt. Vi kan klara oss väldigt bra ändå. Och det är väldigt lätt att låta allt sån här rikedomens bedrägliga lockelse kväva allt som har med Guds rike att göra. Så viktigt att inte vi låter detta ske. Det står igen i 15 versen, men att det följer den goda jorden. Det är sagt om dem som när de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan och bär frukt i ståndaktighet. Och så talar han då om att det kommer att lysa ett ljus utifrån den som har det här. För man ska ju inte sätta ljuset under någon skepp. Eller en bänk. Man ska sätta det i en ljusstake så det ska lysa in. Intet är fördolt som inte ska bli uppenbart. Inte heller är något undangömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Och så står det i 18 versen. Vilken viktig vers. Det står så här. Akta för den skull på hur ni hör. Ta reda på hur hör vi Guds ord. Hur hör vi? Tar vi emot ordet i rättsinniga och goda hjärtan? Alltså våra hjärtan måste ha rätt sinne för att kunna ta emot ordet. Alltså vi måste ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, som det står vid en annat bibelord. Till det som är på jorden, det kommer att förgås, men det som är där ovan, det består evinnerligen. Så viktigt att detta är. Sen kan man läsa om hur hans mor och hans bröder kommer och söker honom. Och då förkunnar han någonting som kan verka hårt. Han säger att min moder och mina bröder är dessa som hör Guds ord och gör det. Han talar om ett nytt släktskap. Ett släktskap som inte har med det jordiska att göra. Han brydde sig säkert om sin mor och sina bröder. Men i det här fallet hade han helt enkelt inte tid att bry sig om dem. Därför att han hade bröder som är bröder efter Guds rike. I Guds rikes synpunkt. Så de var för honom viktigare i det här läget. Och han kunde inte ta hänsyn till sin jordiska släkt. Så kan det vara för Guds rikes medborgare här i tiden också, att ibland är man tvungen att prioritera den himmelska släkten före detta med den jordiska släkten. I 9 kapitlet kan vi se att han hela tiden, det är frågan om att förkunna Guds rike. Han till och med sänder ut sina lärjungar, de 12. Och så gav han dem makt och myndighet över alla onda andar och så makt att bota sjukdomar. De behövde det för att kunna manifestera Guds rike där de skulle gå fram och förkunna riket. Han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka. Här handlar det om att predika Guds rike. Och det ser vi ju att det var vad Jesus predikade också, Guds rike. Och det handlar inte om att upprätta ett rike här i tiden. Och de gick ut och förkunnade evangelium och botade sjuka överallt. Och så kom de tillbaka och var väldigt glada över hur stora ting de hade fått göra. Det måste ju ha varit en fantastisk upplevelse för dem att de upplevde Guds rik kunde agera genom dem själva. De var säkert fantastiskt glada. Men då står det så här att Jesus tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida där de kunde vara ensamma. Men det kunde de inte, för då kom ju folket efter dem. De fick veta det att han var där, och de gick efter honom. Och då lät han dem komma till sig och talade till dem om vad då? Jo, om Guds rike. Och de som behövde botas gjorde han friska. Och sen kommer det här brödundret, då han kan dela på 5 bröd och 2 fiskar så att det räcker till alla 5000 män och barn och kvinnor. Och det blev 12 korgar över. Tänk va? Ja, men så kommer detta i Lukas 9 och 22, för då talar han med sina lärjungar. Han frågade om vem säger folket mig vara, och då säger en del Johannes döparen och andra säger Elias, och en del säger att det är Johannes, någon gammal profet som har uppstått. Men vem säger ni mig vara? Och då säger Petrus Guds smorde. Och då kommer det här att han aviserar hur det kommer att gå med honom. Och det är inte lätt för lärjungarna att ta emot. Han säger i 22 versen där, människosonen måste lida mycket och han skall bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och skall bli dödad. Men på 3:e dagen skall han uppstå igen. Och så säger han till alla, om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tager sitt kors på sig var dag, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad? Den som blygs för mig och för mina ord, för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Men sannoliken säger jag er, bland de som här står finns några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Guds rike var det som de nu skulle förkunna. Och Guds rike skulle de få se en glimt av. Och det var ju Petrus, Johannes och Jakob som fick följa med upp på förklaringsberget. Men här i de här föregående verserna från 22 till och med 26 så talar han om den framtid som väntar de som följer honom. Den framtid som väntade honom själv, att han skulle bli dödad och uppstånden på 3:e dagen. Det här hade de nog väldigt svårt att förstå och ta emot. Men han var tvungen att börja förkunna det så sakteliga, de här undergångssignalerna, så de skulle förstå när det väl hände. Att detta hade han förkunnat i förväg. Det var nog inte lätt för dem. Men det är ju så här att Guds rike, det består. Det kommer inte att gå under. Även om det ser så ut i mänskliga ögon. Därför var det tvunget för honom att börja förkunna detta. Nu hinner vi inte tala så väldigt mycket mer idag. Och jag vet inte om jag kunnat förmedla någonting. Men vi får se vad Gud lägger på hjärtat till att tala om nästa gång. Så vi stannar där för den här gången och jag önskar er alla Guds välsignelse.